Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa: "Där är Guds lamm." De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om, och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. Och de svarade: "Rabbi", det betyder mästare, "var bor du?" Han sa: "Följ med och se." De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sa till honom: "Vi har funnit Messias." Det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sa: "Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas", och det betyder Petrus. Lovad vare du, Kristus. Så lyder dagens heliga evangelium. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitt. Man kan aldrig vara för liksom för så här för på för att vilja lova Kristus. Det finns alltid. Jag var lite för gick före där. Tre stycken ord som vi ska befinna oss kring den här predikan. Se, där är Guds lamm. Följ med och se. Han tog med honom till Jesus. Där kommer vi befinna oss. Se, där är Guds lamm. Följ med och se. Och han tog med honom till Jesus. Jag vet inte om du har fått en inbjudan någon gång. Det har jag fått. Ibland kan man få jättefina inbjudan där liksom nästan är så här ett styvt kuvert. Och då vet man, åh, det här blir riktigt mäktigt. Det här är riktig fest alltså. Nu är det party. Sen ibland så kan man få sådana där inbjudan eller kallelse som man bara känner att just det, den tiden var det. Ja, okej, ska jag gå på det? Typ så här. Inget alls, tandläkare, det är jättebra. Men det är kanske inte så att man, ja, det är väldigt viktigt att gå dit. Men jag går hellre kanske till andra ställen. Kanske bara ja, men så är det. Så det finns olika typer av inbjudan. Här idag, det här temat, kallelsen till Guds rike. Det är en inbjudan som gäller för alla tider, för alla folk och för dig som sitter här idag. Oavsett om du har fått 1000 kallelser och inbjudan genom åren. Eller om det här är första gången som du är här. Så. Första gången som du finns i en kyrka. Men om det är första gången som du är i en kyrka och du funderar på så här, vad händer här? Så troligen är det så att du sitter bredvid någon som kallar sig för kristen. Vad betyder ordet kristen egentligen? Du hittar inte kristen i Bibeln, i Nya testamentet. Du hittar inte det ordet där. Du hittar de som var kristna som följde vägen. Men inte just ordet kristen. Att vara en kristen betyder att följa Jesus eller att vara små kristusar. Att vara en liten kristen. En liten kristen, en liten kristus. Framförallt så tror jag fokus ligger på att följa Jesus. Att vara kristen innebär inte att vara med i en viss religion, utan det handlar om att följa en mästare. En annan mästare än den jag är själv. För vi sätter lätt oss själva som mästare och herre i våra liv. Men det handlar om att följa en annan mästare. En annan rabbi, att följa Jesus. Om du har befunnit dig i kyrkan ett tag och hört lite predikningar, så är det här med att följa Jesus, det är nästan som hissmusik. Ni vet, hissmusik som sätts på lite lugnt i hissen och ska få dig att slappna av. Många gånger när vi pratar om att följa Jesus och vi har varit länge i kyrkan, så bara just det där känner jag igen. Jag sjunker ner lite grann. Det blir som vit musik, vit tystnad. Det tar inte riktigt. Man softar ner, eller som om man sitter på en restaurang och hör någon som klinkar i bakgrunden. Jättefin musik, men det ska bara få dig att slappna av. Det gör mig galen, ska jag säga. Inte musik på en restaurang. Men att man softar ner när man börjar tala om att följa Jesus. Det gör mig fullständigt galen och frustrerad. Att vara en kristen handlar om att följa Jesus. Att se vad han gör. Att se vad han gör och att göra så som han gör. Jag läser inte Bibeln för att få predikomaterial, utan jag läser Bibeln för att jag vill lära känna Jesus mer. Så fort jag öppnar Bibeln så håller jag utkik efter, vad säger den om Jesus? Vad säger den om Jesus? Jesus han samlade lärjungar och det de gjorde var att de åt, att de gick med honom, att de sov när han sov, att de lyssnade till honom, att de umgicks med honom under 3 år konstant och lärde utav honom. Och sen så sa han, så kom igen, gör som jag har gjort, jag sänder ut i världen. Och vi idag är kallade till att vara hans lärjungar, att följa Jesus. Men det är mycket svårare för oss, för vi har inte hans tevasandaler att vandra efter. De man såg avtrycken, de första lärjungarna kommer bara säga, var är du Jesus? Nej, där är han. Och ibland var det kanske så mycket folk runt omkring Jesus. Så de var bara, nu håller vi nästan på att tappa. Vi måste springa, han var snabb idag. Eller var är han någonstans? Och de upptäckte att han var på ställen som de inte hade kunnat ana att han var på. Men vi har inte hans fotavtryck att följa konkret idag. Så det är lite svårare för oss. För att Jesus är, newsflash, osynlig för oss. De kunde ta och se och liksom ställa frågor till honom. Vi har inte samma privilegium, tyvärr. Men vi har fått den helige ande. När Jesus han, var är Jesus just nu? Jesus är, sitter på faderns högra sida och manar gott för oss. Och han har sänt den helige ande. Inte bara att Jesus kan vara fysisk på en plats på jorden just nu. Utan han har sänt den helige ande så att han kan vara överallt. Över alla tider. Fråga mig inte hur det går till. Men det är ett mysterium. Men så är det. Så när du har tagit emot Jesus Kristus i ditt liv. När du har tagit emot honom och sagt, jag vill gå med dig. Jag vill vandra med dig. Jag vill följa dig. Så kommer den helige ande. Och flyttar in i dig. I mig. Men jag är ju så inte så from. Jo, han flyttar in i dig. Den helige guden flyttar in i dig. Och den helige ande vill påverka ditt liv, dina värderingar, ditt sätt att se på dig själv, ditt sätt att se på församlingen. Och den helige ande hjälper dig att upptäcka Jesus. Så när vi läser, hur kan vi följa honom? Jo, vi läser om honom i Guds ord, som är Guds ord, som är Guds talade ord, rakt in i vår situation idag. Och den helige ande får hjälpa oss att förstå och få se mer vem Jesus är. Så, det första som möter oss i den här texten i bibelordet, det är att där är 2 lärjungar som följer en kille som heter Johannes. Och den här Johannes, han är en profet. Här snackar vi. Det här är power i honom alltså. Han är radikal, han är märklig och han drar sig inte för någonting utan han säger precis vad det är som Gud har lagt på hans hjärta. Och han är någon som banar väg för Jesus Kristus. Och nu står han där med sina lärjungar och så säger han någonting som har fått ringa egentligen genom hela den bibliska historien. Nämligen, se, där är Guds lamm. Inte, åh, kolla där är en mäktig profet. Eller, åh, kolla där är en som kan hela och greja. Åh, det. Utan, där är Guds lamm. Och det får lärjungarna till att, Guds lamm. Guds lamm är någonting som följer genom den bibliska historien. Vi möter bilden utav Guds lamm. En av de första böckerna i Gamla testamentet. Där är det Guds lamm. Där Gud säger till Israels folk. Att gå och ta ett lamm. Slakta det lammet. Och stryk lammets blod. Över era dörrposter. Och lammets blod kommer att rädda er. Lammets blod kommer att ge liv in i ert hus. Och det kommer rädda er ifrån en av de värsta plågorna genom mänsklighetens historia. Nämligen att förlora ett barn. Så lammets blod som ger liv stryks på dörrposterna. Och vi möter lammet i den sista boken i Nya testamentet, nämligen Uppenbarelseboken. Och där möter vi lammet som är lammet som segrar. Lammet som blev slaktat. Och det är en stor sorg, för man kan inte öppna boken. Vem är värdig? Och då säger de, ingen fara. Lammet är värdigt. Lammet som har friköpt människor ifrån alla folk, alla stammar, alla nationer, genom alla tider. Sen dess så har den kristna kyrkan återkommande bekänt. O Guds lam, du som borttager världens synd. O Guds lam, du som borttager världens synd. O Guds lam, du som borttager världens synd. Vad står lammet för? Jo, lammet står för rening. Det står för offer. Det står för det som räddar. Och det står för det som är livgivande. Och där någonstans är att börja i att följa Jesus. Det handlar om att ta emot honom i våra liv som Guds lamm. Jag tror att de första lärjungarna då ser och de hör. O Guds lamm som borttager världens synd. Där är Guds lamm. Där är han som räddar. Där är han som ger liv. Där är han som renar dig. Du är mycket bättre att följa, tror jag. De tänker att han är viktigare att följa än någon profet. Han är den som kan rädda. Så de börjar följa honom. De börjar följa Jesus. Åt var och en, lite längre fram står det i Johannes evangeliet. Åt var och en som tror på honom. Åt var och en. Jesus är Guds lamm. Han är den som renar. Han är den som ger liv. Det som han behöver gå igenom är fruktansvärt. Men utifrån korset så kallar han alla människor genom alla tider för att bli friköpta. Och det handlar om att det Jesus gör är exklusivt. Det finns bara en genom hela världshistorien som har gett sitt liv för att du ska kunna få förlåtelse. Och det är Jesus som är Messias. Det han gör är exklusivt, men inbjudan gäller alla. Inbjudan till Guds lamm gäller alla. Det gäller alla här idag. Det gäller alla i Östersund. Alla. Alla människor. För alla. Inbjudan gäller för alla. Det är inte bara att du får ett exklusivt, lite fint, hårt kuvert. Där man har valt ut vilka man vill bjuda in. Utan det här är en inbjudan som gäller alla. För alla. Där är er räddning. Följ lammet. Följ lammet. Följ med och se. Följ med och se. När de hör om Guds lamm så följde de efter Jesus. Han vände sig om och när han såg att de följde honom så frågade han vad de ville. Och de svarade, var bor du? Följ med och se. Följ med och se, säger Jesus. Guds inbjudan gäller alla, men det förväntas ett svar. OSA, om svar anhålles. Jesus väntar på ett svar ifrån dig. Vill du följa honom? Han frågar dig personligt. Och när Jesus möter en människa, när han möter en människa, så frågar han inte, tror du på Gud? Det är inte den första frågan. Han ställer inte heller frågan, tror du på allting som finns i trosbekännelsen? Kan du ställa upp på det? Han ställer inte heller frågan, är du döpt? Är du konfirmerad? Han ställer inte frågan, kan du Bibeln? Jesus frågar inte heller efter din moral. Hur lever du? Nej, han säger bara, följ mig. Följ mig, säger Jesus. Och det är vad du frågar på, istället för svar på den frågan. Följ mig. Se vad han gör och gör vad han gör. Jag är inte intresserad av att samlas till gudstjänst för att få någon form av kollektivt gåshud. Och bara, oh, det här var ju en fin gudstjänst. Vad fint hon spelar. Ja, hon var ju ganska duktig som predikare, men somnar ju inte i alla fall. Eller andliga liksom, möten. Jag är inte alls intresserad av det. Det jag är intresserad av, det är att följa Jesus. Det är att förstå mer vem han är. Att se mer av honom i vår gemenskap. Att bjuda in andra in i den gemenskapen. Det är det enda som jag är intresserad av. Jag vill verkligen följa, se, förstå och påverkas av Jesus. Där finns mitt hjärta. Och nu frågar jag dig, följer du honom? Jag frågar inte dig om du är döpt, om du är konfirmerad. Om du är på väg till himlen, det är inte den frågan. Om du känner honom. När man tar emot Jesus, när man säger sitt ja till honom, då är man i gemenskap med honom. Men det är en skillnad på att tro på honom och att följa honom. Att följa honom innebär att orientera sitt vardagsliv kring hans planer. Det är att följa Jesus. Man kan vara troende, men jag tror att Jesus kallar oss in i en efterföljelse mycket mer än att bara vara troende. Utmanar Jesus dig i din vardag? Hur du lever? Jag ser att jag har jättelätt från att ta semester ifrån Jesus. Jag tror på honom. Jag är hans och han är min. Men det är vissa dagar när jag inte följer honom. Det kan vara vissa veckor som jag inte följer honom. Det finns också platser och människor dit Jesus går. Där jag inte följer. Där jag inte går med honom. Jag tar inte den resan med dig Jesus. Hoppa den. Ta nästa istället. Har du inte någon all inclusive? Den andra resan verkar jobbig. Att följa Jesus påverkar min vardag konkret. Jag behöver orientera mitt liv kring hans planer. Vad han säger om mitt liv. Istället för att bara försöka putsa in honom i mina planer istället. Det är att följa Jesus. Att följa honom innebär att det påverkar mitt sätt att se på mig själv, min självbild, mitt självförtroende. Det handlar om att det påverkar mitt sätt att se på min man, eftersom jag nu är gift. Jag kallar inte honom nötet där hemma. Jag gör inte det. Även om jag skulle vilja alltså. Men här finns mycket... Nej. Jag vill att det ska få påverka mitt liv. Hur jag pratar med mina barn. Hur jag tilltalar dem. Hur jag talar till kassörskan på ICA. Hur jag pratar om mina kollegor. Vad jag gör med mina pengar. Förlåt, Guds pengar. Hur jag ser på mitt hus. Allt. Att följa honom. Följ mig. Följ med och se. Säger Jesus till de två lärjungarna. Följ med och se. Och här måste vi vara ärliga. Vi har lätt en bild av att om, nu ska jag vara ärlig, till skillnad från att det brukar jag ju inte vara när jag predikar. Den här söndagen, då är jag ärlig. Nej. Skämt, skoje, jag var ironisk. Vi måste vara ärliga med att säga att vi ibland har en alldeles förenklad bild av vad det innebär att följa Jesus. Vi hoppas så lätt att det ska vara så här att åh, jag mår så bra. Varför gör du det? Jo, för att jag följer Jesus. Åh, jag har sånt bra äktenskap. Varför är det så? Jo, för att jag följer Jesus. Åh, jag har så väluppfostrade barn. Varför har du det? Jo, för att jag följer Jesus. Allting som är bara så himla bra, det är på grund av att jag följer Jesus. Men så är det ju inte i våra liv, va? Eller hur? Vi kan följa Jesus, men så kan det finnas andra symptom på att följa Jesus. Symptom som handlar om frustration. Som handlar om smärta. Symptom som inte alltid är så kul. Att följa Jesus innebär ju att han får påverka mina tankar, mitt synsätt, min vardag. Det innebär alltid en växt. Det innebär alltid en rörelse framåt. Och ibland kan vi hamna i situationer, i lägen i våra liv, där vi bara upplever frustration. Och så kan vi se det som att okej, nu följer jag nog inte Jesus, för nu upplever jag så jättemycket frustration i mitt liv. Jag hittar inte, jag har lite grann tappat fotfästet. Men vet du vad, min vän? Det kanske inte alls är så att det innebär att du inte följer Jesus, utan det är kanske precis det du har gjort. Du har kanske följt honom ut på en plats som han kallar dig till, som inte alls handlar om trygghet kring vad du trodde kanske. Utan han drar dig ut och leder dig ut till en plats där mycket försvinner, men där han finns kvar. Så frustrationen kanske du inte behöver vara så rädd för. Du håller kanske inte med dig själv längre. Nej, bra. Du kanske inte håller med dig själv för ett år sedan. Nej, bra. Jag har predikat länge under många år. Och jag började titta på mina predikningar som jag hade de första åren. En del av dem är sparade. Och det är en del saker som jag säger i de predikningarna som... det är rätt. Men... jag skulle uttrycka det på ett helt annat sätt idag. Vet inte riktigt om jag håller med mig själv för 15 år sedan. Eller för 10 år sedan. Varför? Jo, därför att det finns två ord som en lärjunge ska ha i sitt liv. Det är nämligen att vara kvar, stanna, vara nära och gå. Att stanna och vara nära kan vi ibland vara, och att bevara det som vi har hört, det kan ibland få oss fram till en stagnation. Tänka att Jesus har ingenting mer att visa mig. Det finns ingenting mer att lära. Och det är själva essensen i religiositet. Det Jesus han kallar oss också till att gå. Till att växa. Till att förstå mer vem han är. Till att lära känna honom mer. Att gå. De två orden finns, att stanna, vara, bevara. Men det handlar om att vara nära Jesus. Och sen handlar det om att gå. Gå. Kanske är det som du har undvikit hela ditt liv. Kanske är det dit som Jesus tar dig. Och vågar du gå? Eller så... kanske vi får se det här symptomet av lärjungaliv och att följa Jesus. Nämligen smärta. Men här brukar vi inte tala om så mycket. Men många gånger kan vår smärta, vi tänker vår smärta, den håller oss ifrån. Att tjäna Gud eller att gå dit han vill att vi ska gå. När det kanske istället är vår smärta som verkligen får bli plattformen för att Gud ska använda oss. Och få lov att använda oss. Kanske är det utifrån vår smärta som vi kan få bli till den största välsignelsen för människor runt omkring oss. Bli använd mitt i din smärta. Hälften av alla gånger som jag ställer mig här och predikar så känner jag inte för det. Och det är tungt och det är svårt. Och många gånger skulle jag önska att någon annan kunde predika för mig. Någon annan kan väl uppmuntra mig. Någon annan kan väl komma in och peppa mig. Någon annan. Men så märker jag att Jesus använder min smärta och min kamp för att få välsigna någon annan. Ta ditt bara. Vi har många sådana. Ja, men jag har bara 5 minuter om dagen. Eller jag har bara 10 kronor. Eller jag kan bara det här. Eller jag kan bara detta. Men vet du, Jesus är alltid och använder din möjliga tid och ditt möjliga engagemang. Eller ditt hjärta. Ta ditt bara. Ta dina 5 minuter och ge dem till Jesus. Ta ditt bara, ta dina 10 kronor, om det bara är 10 kronor, och ge dem till Jesus. Om jag har bara en arm, ja men ta då den andra armen som du har och använd den. Låt inte din smärta hålla dig tillbaka, utan ge ditt bara, ditt lilla enkla till Jesus. Vet du, du har nåd för idag, inte för imorgon. Jesus använder alltid vårt nu. Vänta inte tills det blir bättre tider. Vänta inte tills smärtan går över. Eller vänta inte tills frustrationen går över. Utan gå nu. För om du ska vänta tills du blir en någorlunda bra människa, då får du vänta länge, min vän. Oj, vad länge du får vänta. Och jag tror att Jesus säger, din väntan är över. Din väntan är över. Gå utifrån var du är och använd ditt bara. Jag har bara detta, men använd det. Vänta inte så mycket längre. Okej, så har vi den sista. Följ med och se. De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom hela dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sa till honom: vi har funnit Messias. Han tog med honom till Jesus. Andreas gör det som du och jag är kallade till och som varje lärjunge är kallad till. Nämligen att ta med människor till Jesus. Inte till en viss tradition, inte till en viss rörelse, inte till EFS, inte till Svenska kyrkan, inte till pingst, utan till Jesus. Det är det vi är kallade till Jesus. Vi ska ta människor till Jesus, inte till någon präst, inte till någon styrelse och så vidare, utan till Jesus. Det är honom vi centrerade kring, okej? Okay? Inte någonting annat, utan till Jesus. I veckan så satt jag i ett jättespännande samtal med en ung man som hade frågor kring tron. Och han hade frågor som var utifrån moral. Och de var jättebra, de frågorna. Verkligen jättebra. Men det som är, om Jesus är här, om detta är centrum, så hade han frågor som var liksom här ute egentligen i periferin. Och jag försökte svara på de frågorna så bra jag överhuvudtaget bara kunde. Men det jag försökte göra, det var att hela tiden föra honom tillbaka till Jesus. För det är egentligen där det påverkar. Och så var han, men om jag tycker så här, kan jag vara med i er kyrka då? Ja, absolut, sa jag. Därför att jag har sånt stort tilltro till Jesus att om du tar emot honom och du låter han få påverka dig, då behöver inte jag stå och undervisa dig i moraliska frågor, utan jag tror att Jesus kommer påverka dig och leda dig fram till omvändelse, till tro och till att se vad är det som är rätt, vad är det som är rätt, på vilket sätt kan jag leva ett liv som gör att jag mår bra och som är rätt. Så det behöver inte jag, att leda människor fram till Jesus. Tillbaka till centrum. Så det mesta av det samtalet handlade inte om de här moraliska sakerna, utan det handlade om Jesus. Varför han är det absolut bästa som har hänt mig någonsin. Och varför jag vill leva varje dag centrerat i hans kärlek. Där landade vi. Jag tror att Andreas, när han kommer till Petrus för att visa honom och berätta om honom, så säger han så här: vi har funnit Messias. Jag vet inte hur det är när du läser Bibeln, men vi kan ibland läsa Bibeln så himla mässigt. Jag tror att när Andreas kommer fram, så tror jag det är så här, jag tror att han har sprungit. För För vad är det han har gjort? Jo, han har funnit Messias, alltså Kristus, den levande guden har han funnit. Han har inte funnit någon halsduk där det står ÖFK på, eller någon annan, jag hittar någon liten god macka här vid vägkanten, utan det var ju Jesus Kristus som han hade mött. Så jag tror han springer fram till Petrus, och så tror jag det är så här: Petrus, vänta, jag måste lyssna. Han har nog dålig kondis, tror jag, lite grann. Vänta lite, jag måste bara säga jättebra. Jag har funnit Messias! Men vi läser så här, han kommer sagt. Jag har funnit Messias. Följ med, liksom. När vi har hittat någonting riktigt, riktigt bra, så är vi ju exalterade över det, eller hur? Och hur exalterad är du över Jesus i ditt liv? Har det lagt sig som ett damm över ditt hjärta? Finns nöden där? Finns kärleken till Jesus? Finns den första kärleken där? Är du exalterad över att tillhöra honom? Eller är det bara... När du berättar om din tro för dina grannar, för dina kollegor, för dina arbetskollegor, är det så här liksom: ja, men alltså, jag är kristen. Vad sa du? Jag är kristen. Yes. Jaha. Eller är det bara: ja, alltså, det ger mig så mycket i mitt liv. Jag är så tacksam för Jesus. Och igår hände det här och det här. Och just nu så är han jättetyst. Jag hör inte, jag förstår inte. Men oj, vilken resa han och jag gör. Vad han ger mig. Är du exalterad? Och är du inte det, så behöver du bekänna det. Och få ge och komma med din ljumhet och din otro till Jesus. Vi tänker lätt så här: nej, nu ska jag bekänna synd. Jag gjorde det här i lördags. Eller så tittar vi runt på någon annan. Nu ska vi se här. Jo, jag vet nog vad han gjorde i lördags. Ska vi se om han bekänner här. Om han ser ångersam ut. Nej. Jag tror den värsta synden handlar om vår ljumhet. Och hur många gånger bekänner vi den? Är det den vi kommer att bekänna? Eller gör vi synderna för enkla? Jesus provocerar oss ständigt. Och han provocerade lärjungarna. Han kallar Levi, en kille i Lukas evangeliet, som lever ett helt snurrigt liv. Han kallar honom, han säger bara ett ord: följ mig. Två: följ mig. Följ mig, säger han. Levi, han följer, han bara reser upp och börjar följa honom. Och sen blir Levi så jätteglad, så han gör det som Andreas också gjorde. Han bjuder in alla sina vänner till en stor fest, för att ni måste bara möta han som har förändrat mitt liv. Och när han är i den här festen, vad är det för vänner som han bjuder in? Ja, men det är ju hans vänner, men det är ju inte vänner, det är ju riktiga partymänniskor. Och de andra religiösa ledarna, de säger: Jesus, hur kan du gå på en sån fest med alla de syndiga människorna? De är ju inte alls... Men vet du vilka de är? Och då säger Jesus så här och svarar i Lukas 5: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare. Och låt oss aldrig bli en församling som inte behöver läkare. Som inte behöver läkare. Utan låt oss få vara en församling som ständigt behöver Jesus. Som är den största läkaren utav alla. Som kallar syndare, vanligt folk som du och jag. Vanligt folk i Östersund. Det är till honom. Och ta med honom till Jesus. Han tog med honom till Jesus. Vad ser människor i ditt liv? Vad ser dina grannar, dina kollegor, din familj utav Jesus i ditt liv? Det är en fråga som kallar oss och ner på knä och bön. För personligen så kan jag känna Att jag skulle vilja att människor såg så mycket mer utav Jesus i mitt liv än vad de gör idag. Det är okej att visa din smärta och din kamp. Det är till och med okej att visa ditt tvivel. Det är mycket värre att visa upp en falsk fromhet. Och det får människor till att istället för att bli attraherade utav Jesus så vänder de sig bort i avsmak. För människor ser igenom falskhet. Så många människor genom historien som har blivit attraherade utav Jesus men blivit bortskrämda utav hans anhängare. Däribland kanske du och jag. Känner du igen smärta och synd i ditt liv? Är du välbekant med det? Bra. Då kan du bli en jättebra människofiskare. Människor som behöver allt. Människor som har allt behöver ju inte Jesus. Eller hur? Människor som har allt. Då behöver man inte Jesus. Var inte en människa som har allt. Utan sträck dig efter Jesus. Sträck dig efter Jesus och låt han förändra dig och förvandla dig. Jag funderar många gånger på varför vi har så få som kommer på bönesamlingar. Och det är inte här utan det är generellt över hela vårt land. Det är inte så att man liksom, nu är det bön. Yeah! Då kommer det 200 pers liksom. Way fast! Liksom. Nu är det bön, nu kommer vi. Utan det brukar vara de få som samlas till bön. Det kan finnas många anledningar. Men en anledning tror jag också det handlar om att i bönen så förändras du och jag. Då kan ju Gud komma in och börja tala till oss. Om vi ber. Och det kan ju vara jätteskrämmande. För tänk om han säger till mig att jag ska förändras. Tänk om han säger till mig. Att jag ska förändras. Kallelsen till Guds rike gäller alla. Fullständigt inklusiv. Det som Jesus gör är unikt. Se, där är Guds lamm. Det är där kallelsen börjar. Följ med och se. Var inte bara kristen. Utan bli en efterföljare. Följ Jesus. Orientera ditt vardagsliv kring att följa honom. Se vad han gör. Gå dit där han går. Tala som han talar. Känn det han känner. Se människor på det sätt som han ser dem. Och ta med andra människor till Jesus. Inte till dig själv. Utan till Jesus. Det handlar om kallelsen till Guds rike. Jag tror att här är tre stycken tilltal till oss här idag. Och vi ska göra lite annorlunda nu med nattvarden. Det blir inte exakt så som det står i agendan. Men ni kan helt slappna av. Jag ska inte hoppa på er på något sätt. Men jag tror att vi ska gå in, att Gud kallar oss in till en intimitet med Jesus. Han kallar oss som församling och han kallar dig unikt. Nattvarden, kalken, kommer ifrån den judiska trolovningen. När brudgummen sträcker kalken till bruden för att dricka. Om bruden inte tar kalken så svarar hon nej. Men tar hon och dricker så svarar bruden ja. När vi tar emot Kristi kropp och Kristi blod. Så är det som om Jesus friar till oss. Vill du bli min? Och vi får svara ja genom att ta emot. Genom att ta emot och dricka. Jag tror att Jesus talar till några här inne som behöver på nytt. Får bara säga, se, där är Guds lamm. Jag ser som ett dammtäcke som är lagt över ditt hjärta och över dina känslor. Där Jesus kommer och blåser bort dammet. Då han vill föra dig fram till hans kors igen. Och där du får böja knä och säga: Jesus, jag är din och du är min. Se, där är Guds lam. Det andra tilltalet tror jag det handlar om. Där Jesus just säger det: vänta inte längre. Din väntan är över. Följ mig, säger Jesus. Smärtan och frustrationen är en plattform och är någonting som jag har lagt ner i ditt liv. Och det är där jag kommer att använda dig. Jag för dig ut på en plats och mark som du ännu inte har varit på. Jag har mer att ge dig, säger Herren. Jag har mer att ge dig. Jag har mer att visa dig. Jag har mer att ge dig. Jag har mer att göra i dig och genom dig. Det är inte färdigt ännu. Det är inte färdigt ännu. Vill du bli min? Undrar Jesus. Herre, tack för att du kommer till oss som lammet. Som lammet som renar, som befriar, som ger nytt liv. Herre, jag ber om att du kommer just nu och bara blåser. Blåser bort damm. Blåser bort skräp. Kom, helige ande. Jesus, så är du väl förtrogen med och du känner precis vår kamp, vår synd, vår bortvändhet ifrån dig. Och här jag ber om att du kommer just nu och hör varje hjärtas tysta bekännelse inför dig. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag: på Jesu Kristi uppdrag, dina synder är dig förlåtna. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Herre, jag bara tackar dig för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Herre, jag ber om att du hjälper oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppleva vår kärlek. Jesus, så ber jag för de av oss som bara upplever att det finns så mycket smärta, så för mycket frustration i våra liv. Så det känns som att vi sitter i en vänthall. Och ibland så bara tänker vi: har du övergivit oss, Herre? Jag ber om att du kommer just nu, helige ande, och bara rör vid oss. Att du löser ifrån att hålla dig emot dig och att hålla dig emot oss själva. Jesus, jag ber om att du får använda oss och använda oss i bara vårt lilla, vårt bara. Ta våra bara 5 minuter. Ta vår enkelhet och använd oss. Kom, Jesus. Kom, Jesus. Jesus, så vill jag också be för de av oss som kanske ännu inte har tagit emot dig, Jesus. Jag ber om att du kommer och rör vid oss just nu. Och att vi får lägga våra liv i dina händer. Precis som de vi är. Att vi bara får sträcka ut en hand och säga Jesus. Och det räcker. Så ber jag nu här om att nattvarden får bli en helig stund för oss som församling. Som gemenskap. När du får mana oss framåt. Fram i en ganska oviss framtid. Men framåt till dig. Nära dig. Jesus, jag ber om att du får komma och bryta in i våra kalla hjärtan. Och fylla det med värme. När vi får ta emot brödet och vinet. Och få höra att din kropp är utgiven för mig. Och ditt blod är utgjutet för mig. Herre, kom och gör ditt under. Kom och gör ditt under.